Välkommen till Yttrandefrihetspodden. Jag heter Kerstin Almegård och är ordförande i Svenska PEN. Och i Svenska PEN ägnar vi oss åt den litterära världen. Framförallt så har vi ju gjort det tidigare enbart. Men under senare år har vi sett att vi behöver utvidga våra bevakningsområden ganska rejält. Inte bara utomlands genom det internationella PEN-nätverket utan även här inom Sveriges gränser. Vi ser paralleller där det finns hot och hat mot forskare som liknar hur hot och hat drabbar författare exempelvis. Och även inom lagstiftningsområdet att det görs små inskränkningar här och var som naggar yttrandefriheten i kanten. Så även inom akademin. Men vi behöver veta mer och därför har vi bjudit in två personer som kan massor om detta. Dels Åsa Wikfors, hon är forskare, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och författare. Hon är också medlem i Svenska Akademin sedan 2019, hon sitter på stol 7 där. Och så den andra gästen, Shirin Albeck Öberg, hon är verksam forskare vid Uppsala universitet. Hon är professor i statskunskap, biträdande föreståndare för ett centrum för högre studier och forskning som studieobjekt. Och hon har också skrivit en rapport om akademisk frihet som vi kommer att komma in på under samtalet som kommer nu. Du kanske, Shirin, vill börja med att berätta vad är akademisk frihet eller dina tankar kring vad är akademisk frihet egentligen?
Ja, akademisk frihet, det tycker jag är viktigt att påpeka just här, att det är ju någonting mer än yttrandefrihet. Det är liksom någonting som krävs för att vi ska ha ett fritt kunskapssökande och fritt kunskapsspridning då från våra universitet och högskolor. Och det bygger både på att själva lärosätena på något vis inte står för nära politiken eller marknaden eller andra ideologiska organisationer, att man står liksom, har ett visst oberoende. Men det bygger också på att lärarna och forskarna också är fria att söka den kunskap som de är intresserade av. Och då när man pratar om den här individuella friheten, då är det viktigt att förstå att det är liksom inget individuellt privilegium, privat privilegium vi pratar om här, utan den akademiska friheten bygger på att man som forskare och lärare underkastar sig vetenskapliga normer och metoder. Det finns alltså en kvalitetsaspekt här som skiljer sig från idén om yttrandefrihet, om du förstår vad jag menar.
Just det, ja. Just det, precis. För pratar man yttrandefrihet, då går det ju till exempel att försvara att inom en roman faktiskt ägna sig åt lögner.
Ja. Ja, precis.
Då kan det vara helt okej inom yttrandefrihetens gränser.
Ja. Ja. Man kan väl säga enkelt då, förenklat, att i samhällsskick som har yttrandefrihet, alltså det krävs yttrandefrihet också för att man ska liksom verkligen kunna ha akademisk frihet. Jag känner inte till ett styrelseskick som är auktoritärt och har inskränkt yttrandefrihet där akademisk frihet fungerar. Nej. Så kan man tänka.
Ja, just det. Mm. Vad säger du, Åsa?
Ja, men det där är en otroligt bra beskrivning just, att det handlar om frihet som man har i sin forskarroll då, och som de här lärosätena har visar vi politiken och ekonomin. För forskarens del så är det liksom en grunden, en intellektuell frihet det handlar om. Det handlar om att liksom, vad vill man forska på? Också friheten att undervisa på basis av den forskning som man tar fram och att kommunicera sin forskning, det där ingår. Men det är ju liksom en frihet med ansvar också, för vi har ju vetenskapliga krav på oss, så vi måste hålla oss till vetenskaplig metod och stringens och allt det där.
Just det.
Så det är en bit av forskaransvaret då, som ingår i den här friheten samtidigt.
Just det. Och jag har nu läst den här rapporten som du har skrivit, Shirin, om akademisk frihet som du gjorde åt SULF, som alltså är Sveriges universitetslärare och forskare. Det är det som är förkortningen av SULF. Och då förstod jag har inte haft så bra koll på detta, utan det var ny information för mig att lärosäten har väldigt lågt stöd för rätt till självstyre enligt svensk lagstiftning, och att i en studie så hamnade Sverige på 26 plats av 28 i en jämförelse av EU-länder då, vad gäller autonomi. Kan inte du förklara lite grann vad det här handlar om?
Ja, alltså det är ju så här att, som jag sa tidigare, att bygga akademisk frihet på åtminstone två förhållanden. Dels att lärosätena, ja, att det finns en rågång till politiken eller marknaden och så vidare. Att man är någon mån oberoende eller självstyrande. Men i Sverige så är det liksom lite besynligt, för här har man liksom inrättat lärosätena. Alltså vill säga, mer än 95% av lärosätena är ju förvaltningsmyndigheter. Statlig myndighet. Mm. Om man följer vår grundlag så står det i regeringsformen då att statliga myndigheter lyder under regeringen.
Just det.
Det är, som ni hör, inte en speciellt bra lösning om vi pratar universitet och högskolor. Mm. Vi ska inte lyda under, vi går inte någons ärenden, inte politikens ärenden, inte marknadens ärenden. Det här är en otroligt viktig fråga. Och därför blev jag liksom bestört när jag själv skrev det här. För jag tänkte så här att nu ska jag gå tillbaka och se. Mm. När bestämde man att de statliga lärosätena skulle vara, alltså att de skulle vara förvaltningsmyndigheter? Ja, för det har upprepats som ett mantra nu för tiden på lärosätena och inte minst av utbildningsdepartementet. Och då hittade jag att nej, men det beslutet har aldrig tagits. Utan vi har alltså glidit in i den här förvaltningsmyndighets verksamhetsformen på ett sätt som, jag kanske inte ska dra hela den storyn, men alltså först så blev det så här att man förstatligade lärosätena. Jag menar, Uppsala och Lund var ju från början självständiga rättssubjekt. Göteborgs högskola var liksom en fri akademi, liksom Stockholms högskola. Ja. Och när man förstatligade Göteborg och Stockholm till universitet, då förstatligade man utan diskussion. Mm. Och då kommer vi till, för 50 år sedan, när vi fick en ny regeringsform. Då hade man bestämt att allt skulle vara antingen privat eller offentligt. Det var dikotomt. Liksom. Jag menar, Svenska Akademin som du sitter i
är en
mellanform. Och de mellanformerna tyckte man inte riktigt om. Mm. Men nu så, och då blev det så att just därför att man utan kommentar hade förstatligat lärosätena, så blev de förvaltningsmyndigheter i och med det. Men det är inte heller kommenterat i förarbetena. Intressant. Det var en lång utläggning. Men
det är ju ganska viktigt att veta, tänker jag. Och för mig, som sagt, var det helt ny info. Jag förstod inte detta och hade inte heller koll just på bakgrunden, att det är någonting som inte vi har fattat ett beslut om, utan det bara har blivit så.
Ja, nej, det visste jag. Jag visste ju att det var myndigheter och att det utgör en sårbarhet i det svenska systemet, utan tvekan, av just de skäl du anger. Men att vi bara gled in på det, jag kan förstå hur det gick till, just för att vi kan inte föreställa oss någon tredje variant här. Mm. Men det låter som en debatt som måste föras, för att det finns ju enormt raka möjligheter då att påverka universitet och högskolors, att förminska deras oberoende helt. Väldigt lätt.
Ja. Absolut, och jag vill nog säga att det pågår.
Det pågår.
Ja, det pågår. Ja. Och det har tilltagit. För att jag och min kollega Johan Boberg, vi har precis analyserat ökad kontroll och ökad byråkratisering av lärosätena från 93 fram till idag. Alltså 93 kom den så kallade frihetsreformen inom högskolesektorn. Och det vi ser är att allt mer av, jag menar, alltså att man hanterar lärosätena mer och mer som vanliga myndigheter. Mm. Och man lägger på saker som faktiskt gör att som tar tid från den egentliga uppgiften, skulle jag vilja sammanfatta.
Nej, och det där står ju i konflikt med en annan otroligt central princip för de flesta universitet, det kollegiala styret. Då. Det vill säga att det är forskarna och lärarna som är de centrala aktörerna på universitet och ska ha makt i hur de styrs. Mm. Mm. Och ju mer byråkratisering man får, ju mer av den typen av myndighetstänkande, så har man ju sett att i steg med det så har ju också det kollegiala styret undermineras på olika håll. Fick vi ju en reform, den kan ju du mer om, för ett tiotal år sedan, där universitetet fick välja vilken typ av styrelseskick de ville ha då. Mm. Där en del universitet valde just det kollegiala styret. Men det är ändå en kamp mot en...
Det är absolut en kamp.
Att upprätthålla den.
Ja.
För det ingår i den, kan man säga, den akademiska friheten, att forskarna har ett stort inflytande över hur universiteten styrs och högskolan styrs.
Precis, och jag tänker att då kanske man ska, jag ska precisera det lite, för att alltså det kollegiala styret är ju ett styre underifrån. Alltså vi som är verksamma som forskare och lärare, vi väljer våra företrädare till fakultetsnämnder eller motsvarande. Mm. Och det man fattar beslut om där kollegialt, det handlar om den akademiska verksamheten, alltså mm. forskning och undervisning. Mm. Mm. Sen har man ju liksom en universitetsledning, alltså toppstyrning finns ju också. Mm, mm. Och det handlar, jag brukar säga att det handlar ju om ordningsfrågorna, alltså hur vi hanterar vår ekonomi, anställningsförfarande delvis och såna här saker. Och det är ju två motstående styrningsprinciper som måste finnas i universitet, mm. menar jag. Mm. Annars är man ingen, alltså, annars är vi ju som vilken annan statlig myndighet som helst, och det är ju inte okej.
Okay. Nej, mm. precis. Mm. Behövs den dragkampen så att säga mellan de två olika styrningarna?
Ja, i bästa fall så kan de verka tillsammans på ett bra sätt, men mm. det är klart att det är en spänning. Mm. Men det som behövs är, skulle jag säga, kollegialt styre för att ja. Säkra den akademiska friheten. Man just kan det. Se det som en slags organisatoriskt skydd för den akademiska friheten.
Mm. Exakt, mm. exakt. Även om då vissa svenska universitet valde bort det då, eller hur? Ja. Nu har jag inte listan på dem.
Men nej, men vi har flera exempel ja. På det. Och det. I vår undersökning som vi har gjort av alla universitet och högskolor i Sverige som är statliga, så är det ju liksom de gamla universiteten som i huvudsakligen upprätthåller kollegiala styrprinciper. Ja. Men vi ska säga att det finns glädjande återkollegialiseringar också. Mm. Malmö, när Malmö blev Malmö universitet, då bestämde de sig för att ge tillbaka lite kollegialt beslutsfattande till fakultetsstyrelserna. Och KTH har från och med 1 januari och år återinfört fakultetsnämnder. Det är goda nyheter, så det går att svänga också tillbaka.
Ja, just det. Diskuteras det här på fler lärosäten? Vet du det?
Ja, jag tror det. Mm. Mm. Absolut. Jag vet, utan att nämna något, så jag ska kuska iväg till något lärosäte och ha en workshop om hur man kan tänka.
Intressant. Det låter ju positivt. Så nu har vi ju pratat om lärosätenas autonomi då, men den individuella autonomin som du ju också skriver om, det blir ju den enskilde forskaren till exempel. Hur ser det ut där med friheten?
Oj, där kan vi nog lägga ut texten.
Ja, det tror jag att vi kan.
Ja, eller vad säger Åsa? För jag tänker så här att när man säger så här, vad är frihet då? Mm. Ja, men det är ju det att man måste på något vis vara säkra. Alltså lagstöd brukar man säga är viktigt för att skydda liksom den akademiska friheten även individuellt. Och den är ju också väldigt dåligt skyddad egentligen i det svenska. Men även finansiella resurser. Just man kan det. Liksom inte ha frihet och inte ha några resurser. Och jag menar, så som det är nu så har vi ju till exempel väldigt lite forskning i våra tjänster. Mm. Vi är ett väldigt beroende av externa forskningsmedel. Mm. Mm.
Mer i Sverige än i andra nordiska länder? Exaktvis.
Ja, ja, det är stor skillnad.
Okay.
Ja, det finns en jättebra studie av Bromesson och flera som har jämfört hur mycket forskning som lärarna i Sverige har jämfört med i Danmark och Norge, och vi kommer dåligt ut.
Alltså svenska systemet, om man ska vara en framgångsrik forskare, så bygger det i princip på att man får externa medel. För skulle man undervisa så mycket som ingick i en professortjänst skulle man aldrig hinna forska. Så är det ju. Och just inom humaniora som filosofi hör till då, så finns det ju inte så många externa forskningsfinansiärer då. Det finns Vetenskapsrådet och Riksbanken och ett par till. Jag tror inom naturvetenskap och teknik så finns det större möjligheter. Så det är en kamp, och i takt med att svenska humanistiska forskare har blivit bättre, liksom internationellt mer framstående, och så är det liksom striden om de här forskningspengarna ännu tuffare än vad det var när jag började min karriär, tror jag. Mm. Så att det där är svårt. Och det kan ju bli en inskränkning just i den faktiska reella frihet man har. Även om man har liksom lagligt stor frihet att forska på vad man vill, så är det så. Samtidigt kan man ju inte heller säga att vi är bara fria om vi har obegränsat med forskningspengar för att göra precis vad vi vill. För det är klart att i ett land, i en demokrati, får man ju liksom bestämma sig lite grann hur man ska fördela forskningsresurserna. Mm. Så att det kommer alltid finnas liksom ekonomiska styrmedel som är legitima i viss utsträckning. Då. Så man ska inte säga så. Men det är klart att det är ett problem att svenska forskare är så beroende av externa forskningspengar. Mm. Mm.
Ja, och sen så tycker jag också om vi tittar på undervisningen till exempel, det är väl, vi utmärker oss där också internationellt med en examensordning som regeringen har i en förordning, då, högskoleförordningen. Alltså regeringen beslutar vilka som är examensmål för olika alla utbildningar. Då. Mm. Och det är ju ett mindre problem om det är generella examina. Det är liksom några få mål. Men ta till exempel lärarutbildningen. Mm. Det är helt absurt. Det är alltså 27-28 examensmål på grundlärarutbildningen. Och ni förstår liksom den utbildningsanordnare, alltså ja, våra lärarutbildningar som måste hantera 27-28 utbildningsmål utöver det som de själva kanske tycker är väsentligt ur ett forskarperspektiv då, att lära ut på en lärarutbildning. Så att det där är det är också en udda sak faktiskt.
Ja, intressant. Mm.
Alltså en sak man ska tänka på, för när det finns begränsningar som finns liksom ekonomiskt och på annat sätt, det är liksom ofrånkomligt, så är det väldigt viktigt att de här begränsningarna är på något vis vetenskapligt motiverade. Mm. För att man måste gilla läget. Vissa saker är viktiga att forska på kanske, och det krävs mer forskning, vi vet inte så mycket. Att det är liksom vetenskapligt motiverat det som gör. Det som man verkligen ska vara orolig för är när liksom andra typer av motiv kommer in för att avgöra till exempel hur forskningspengar fördelas, politiska motiv till
just
exempel.
Det. Sker det då?
Ja, alltså det kan det ju göra då. Mm. Och det vet säkert sig mer om. Det, ett exempel nu som var oron det här året var hur de pengarna, finansiering till utvecklingsforskningen, drogs in väldigt plötsligt. Och det var alltså finansiering, pengar som skulle gå till vetenskapsrådet. Och där det fanns en utlysning och forskare har lagt ner. Man lägger det är ett annat problem i svenska systemet. Man lägger väldigt mycket tid på att skriva forskningsansökningar. Det är jättemycket jobb med det. Så de har lagt ner veckovis av arbete på det här för att skicka in sina ansökningar. Och plötsligt säger regeringen, nej, vi ska inte ha det där. Vi ska inte ha den forskningen. Och där verkar det ju vara rent politiskt motiverat. Mm. Så det är ett sätt som är illegitim styrning av forskning.
Jag tycker det är ett bra exempel. Jag måste också ge ett ytterligare ett exempel. För att det är, jag vet inte om ni kommer ihåg, men jag tycker det var bra att du tog upp det där, Åsa, att det måste vara vetenskapligt förankrat. Och ta till exempel januariavtalet och tidigavtalet, skrivningarna om vad som ska ingå i lärarutbildningen respektive vad som ska ingå i socionomutbildningen. Där har alltså politikerna i en förhandlingsposition om regeringsmakten gått ner på själva kursplanenivå och bestämt att socionomutbildningen måste innehålla mer om organiserad brottslighet och den typen av frågor. Och man har i lärarutbildningen också pekat ut till exempel januariavtalet att det ska innehålla en viss typ av sexualundervisning och så vidare. Det där är ju liksom verkligen uppseendeväckande, ska jag säga, att politiker är nere på den detaljnivån. Och då säger ni kanske, eller de som lyssnar, att det där lät ju ändå ganska vettigt och sådär, men vad vet vi vad nästa majoritet vill att vi ska lägga till eller ta bort?
Just det.
Alltså institutioner måste byggas för att klara hårdast möjliga prövning. Mm. Det här är inte bra.
Nej, men det är precis så. Vi måste bygga institutioner för att klara, oavsett hur de politiska vindarna blåser sig, så måste de klara sitt oberoende. Och där finns det skäl att vara orolig för svenska lärosäten. Jag tycker det är intressant att det här med värdegrund som vi har pratat mycket om och som ska finnas med i styrdokument och så för lärosätena. Och det var det väl många som tyckte länge, men det lät väl bra, liksom, demokratiska värden och så. Men man kan ju pilla in andra värden då. Och jag vet att vår rektor på Stockholms universitet i en föreläsning för ett tag sedan sa att hon hade tidigare tyckt, Astrid Söderberg Widing, att det var en bra idé att ha den här värdegrundsdokumentet, men hon har kommit fram till att det är inte det. Så det finns många sätt det kan krypa in i de svenska universitetsvärlden på grund av att de är myndigheter.
Förlåt att jag avbryter, men det är så himla viktigt det där, för att just den här statstjänstemannarollen, det är ju det som man lägger ut på HR avdelningarnas webbsidor nu på många universitet, att vi ska liksom lära oss vad den statliga värdegrunden är. Alltså det primära är att vi kan vara ett akademiskt etos. Jag tycker det är så konstigt att man liksom går så all in på den här statliga myndighetsperspektivet. Man kan, jag tycker det är helt okej att man undervisar i det, men vi måste ju lyfta vad är akademiska normer? Vad är akademisk värdering?
Ja, vad är vårt grunduppdrag? Ja. Det måste vi komma ihåg. Ja.
Och vad är vårt grunduppdrag då? Eller ert?
Nej, men det är ju liksom att ta fram kunskap. Det är ju grunduppdraget hos universitet och lärosäten. Och det uppdraget har ju en otroligt viktig funktion i en demokrati, för att det handlar om att dels ta fram, liksom, se till att medborgarna får den kunskap som behövs för att de ska kunna använda sin politiska makt och utvärdera politiken och så. Men dels för att man behöver expertkunskap för politiska beslut. Ska man lösa samhällsproblem, om det nu är gängkriminalitet eller klimatförändringar, då måste man basera de politiska förslagen på den vetenskapliga kunskapen. Den här vetenskapen, den dikterar inte besluten, för man måste också ha värderingar med vilka mål har vi, vad är viktigt och så. Men utan vetenskapligt underlag blir det ju ingenting av det. Universitet och lärosäten ska ta fram kunskap som behövs för att samhället ska fungera på olika sätt. Inklusive kunskap som i slutändan kanske blir obekväm för den politiska makten.
Ja, och som kan uppfattas som helt onödig eller kontroversiell. Men jag håller helt med, för demokratins hälsa, för samhällets utveckling, för så att säga vår kultur, kulturs utveckling och globala frågor också, så är det otroligt viktigt med fritt kunskapssökande. Att vi inte låter oss begränsas av vad som efterfrågas eller vad som externa aktörer uppfattar som särskilt intressant. För det är liksom svårt att veta allt i förväg.
Nej, men det är ju en viktig poäng här. Alltså man ska lyfta den grundforskningen som är så central för universiteten. Som inte är liksom styrd av specifika problem som vi ser nu. Eller vad, utan man bara kör på och tar fram det som vi inte vet inom ett forskningsområde. Sen om det kommer till nytta eller inte, det får man väl se. Men det viktiga är att man har den där fria kunskapsinsamlandet. Och sen, ofta är det ju så att oväntade saker kommer till nytta. Som vi såg det här under covid nu. Konstig forskning för 20 år sedan på de här RNA, vad heter de?
Som fick mRNA.
mRNA som fick Nobelpriset. Ja. Plötsligt räddade det livet på miljoners människor.
Ja, det är helt fantastiskt.
Så grundforskning måste få puttra på ostörd. Det är helt centralt. Sen kan man ju ha vissa styrda forskningsinitiativ också.
Absolut. Det är bara det att de har blivit fler och fler.
De har blivit fler och fler, och då blir det ett problem, för då åker resurserna för mycket åt det hållet.
Just det. Men jag tänker att det finns ju de som tycker att forskningen har styrts för mycket åt, vad ska vi säga då, genus till exempel. Och att nu är det dags att liksom styra tillbaka den åt ett annat håll, och att det är inte mer än rätt.
Jag håller absolut inte med.
Nej, alltså... genusforskning, det är ju en disciplin, det måste ju få finnas. Och sen så finns det ju politiska, motioneras ju mellanåt om att man ska lägga ner genusforskningen då. Och det där är ju ett mönster man känner igen från andra länder som där auktoritärt lagda ledare tagit över. Att man lägger ofta ner genusforskning först, till exempel i Ungern, för den är irriterande på olika sätt. Man kan naturligtvis alltid diskutera hur pass väl en disciplin möter de vetenskapliga kraven. Men den frågan måste besvaras av andra forskare. Det får ju inte politiker, de har ju ingen koll på det. Så när politiker motionerar om att lägga ner genusforskning för att den är ovetenskaplig, då skulle jag gärna vilja veta, vad vet du om vetenskaplighet? Och kan du bedöma i vilken utsträckning genusvetenskapen är vetenskaplig?
Det är helt enig om det faktiskt. Och att man lyfter just den frågan är just därför att man uppfattar den som särskilt irriterande. Så är det ju med vetenskap rakt över hela linjen, alltså från teknik, naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap, humaniora, att det finns både god vetenskap och det finns mindre god vetenskap. Och det är ingenting som utmärker en viss disciplin.
Nej. Och när det fallerar, det måste alltid skötas inom vetenskapligt, för det är vi kritiserar varandra.
Ja.
Och blir det ett hörn av en forskningsområde dysfunktionellt, då är det viktigt att andra forskare kliver in och påpekar det. Och det händer emellanåt. Men över tid rättar det till sig, just för att de här institutionerna är byggda på det sättet.
Ja, precis. För det är väl ändå så. Det är ju hela tiden byggt så att forskning prövas. Och man försöker hitta luckor och svagheter i varandras.
Absolut. Det är ju en form av institutionaliserat ifrågasättande forskning. Det är det är på olika sätt. Vi har de här med peer review, alltså kollegial granskning av varandras forskning. Och vi har oppositioner när någon disputerar, och vi har seminarier där det går ut på att ifrågasätta varandra. Och så det är ju liksom det som gör att saker och ting brukar rätta till sig över tid, även om det ibland kan fallera.
Ja, visst, och jag tycker det där är så viktigt att verkligen föra fram att Jag som har haft ett annat yrkesliv några år innan jag började på forskarutbildningen, jag ska säga att hela den akademiska karriären är ett enda stort granskande av kvalitet. Alltså, jag måste underkasta mig i seminariet, jag måste underkasta mig redaktörer, alltså, som på ett bra sätt också granskar mina det jag gör eller ja, det jag skriver och så vidare. Och det är liksom inte när det fungerar då som det ska, det är inte en verksamhet där man sitter på sitt lilla rum och liksom trycker ut vad som helst, utan det är en väldigt, väldigt krävande verksamhet faktiskt.
Och krävande på många andra sätt också, tänker jag. För nu tänkte jag att vi skulle komma in lite grann på det här med hat och hot som forskare också möter i offentligheten. Det kanske är framförallt när man ägnar sig åt den tredje uppgiften då. Vad har ni att säga om detta? Vad ser ni? Åsa, vill du börja?
Ja, vad jag ser personligen, det är klart att det dyker upp när man är i offentligheten. Mm. Så är det. Så håller jag mig undan från vissa sociala medier. Mm. Jag vill inte se vad de säger om mig.
Nej, för du har ju ändå, du vågar ju kritisera politiker till exempel och ge dig in i ganska svåra diskussioner.
Jo, det gör jag. Jag försöker alltid vara extremt tydlig med skillnaden på liksom frågor som är faktafrågor och frågor som är värdefrågor. Det finns ju en massa fakta till exempel om hur hotet mot demokratin ser ut. Sen är det ju en värdefråga om man vill ha demokrati eller inte. Så jag tänker liksom, jag försöker hålla isär dem, men det spelar ingen roll, för man blir ändå anklagad för vad ägna sig åt politiserad forskning då. Så att det där får man ta på något sätt, så länge det håller sig inom rimliga gränser. Då. För vi har yttrandefrihet, folk får säga dumma saker om mig. Sen har vi inte haft så mycket systematiska undersökningar över hur hat och hot utbrett det är i Sverige. Vi hade ju en som just Centrum för genusstudier, vad heter de? I Göteborg, gjorde David Brax, en filosof som ledde det. Och den kan man gå och läsa om hur det ser ut då. Man kan till exempel se att kvinnor är mer utsatta än män och att det är mer om humaniora och samhällsvetenskap än andra områden. Och vissa grupper har ju sagt att de är mer utsatta, men det här var första gången vi fick en riktigt systematisk undersökning om det då. Genusforskning det var ju för att de sattes en bombatrapp på deras dörr i Göteborg, så den här undersökningen inleddes. Så att det har ju funnits enskilda sådana händelser, men det gäller att titta på den större bilden, och nu får vi ju också en undersökning som kommer, som är kopplad till som regeringen har bett UKÄ utredare. Ja. Och där kommer även hat och hot att dyka upp.
Just det. Vad säger du, Shirin?
Ja, alltså jag tycker det här är ett problem, och jag märker ju att det finns vissa paralleller till exempel hur kvinnliga journalister utsätts också i offentligheten. Och så det finns de som förtalan så att säga riskerar det här. Och det tyckte jag också var väldigt tydligt under coronapandemin när forskare till exempel vid mitt eget universitet först var väldigt aktiva i debatten och berättade om sina forskningsresultat och hur det kan påverka hur man hanterar en pandemi och så vidare. De tystnade till slut därför att, och även vid andra universitet därför att de fick så väldigt mycket hat och hot, vilket ju är fullkomligt förskräckligt, tycker jag.
Ja, det är verkligen förskräckligt. Ja. Jag tänker på Jonas Ludvigsson.
Jag tänkte också på honom.
Han kanske inte tillhör Uppsala universitet. Nej, det gör han inte.
Jag tänkte på Tove Fall, till exempel. Men det finns även andra, och det där är ju liksom någonting som verkligen försämrar vår verk, alltså samhällsutveckling och problemlösningar och så vidare.
Ja, nej, men det där var ju en dikeskörning av stora proportioner på många sätt. Dels var det ju just att forskarna utsattes av hat och hot från folk i allmänhet om de inte sa just det de ville säga att man skulle säga om pandemin. Men det var ju en del forskare som betedde sig illa också, det tycker jag verkligen. Man måste hålla på liksom den goda debatten även när det krisar. Mm. Eller särskilt när det krisar, för då är det så viktigt att vi får veta hur läget är. Hur sprider sig det här? Vad kan vi göra för att skydda oss? Och så vi måste vända på varje sten för att få fram den kunskapen då. Och vågar inte forskarna forska på det området, då är det ju kört.
Ja, precis, det här är ju det som vi också ser inom vår värld då, så att säga. Att det är en annan ton, en hårdare, liksom starkare polarisering. Människor vågar inte uttala sig. Man utsätts för väldigt mycket hot och hat. Och det riktas framförallt mot kvinnor, men också lite grann beroende på vad det är för ämnesområden man uttalar sig inom. Finns det några ämnesområden eller områden så där inom forskningen som ni ser, nu var vi inne på genus och vi sa pandemin, finns det andra sådana här minerad mark just idag skulle
klimatet
ni säga?
Klimatet är väl...
Alltså, eller anekdotiskt så vet längre? Vi... Jo, alltså klimatjournalister, de är väldigt svårt utsatta, det vet vi från undersökningar. Sen vad det gäller ämnesområden så finns det då alltså ingen riktig genomgång av det här. Anekdotiskt vet vi att klimatforskare ofta vittnar om det. Även forskare som håller på miljö. Men det kan också vara forskning om vargar och liksom, det kan vara lite...
Ja, det är sant.
Det är sådana saker också som kan dyka upp då. Så att vill man titta på undersökningen, så den som finns hittills så är det den som har gjorts av Göteborgs universitet. Då. Men där tittar man inte på enskilda ämnesområden utan på övergripande.
Just det, jag förstår.
Humaniora och samhällsvetenskap.
Just det. Och jag tänker också lite grann på vad lärosätena har liksom för spela för annan roll i samhället. Nu efter den 7 oktober så blev det ju en massa alltså stormig debatt även i Sverige om Israel, om Hamas och om Palestina. Och till exempel det som hände där på Chalmers där rektorn Martin Nilsson Jacobi, han stoppade opinionsyttringar på campus. Det här är ju någonting som vi reagerade väldigt starkt på, för att det här handlar ju om, det här är ju en klockren yttrandefrihetsfråga för vår del då. Men hur ser ni på det? Vad är till exempel universiteten för plats även för studenter? Jag tänker också på den långa traditionen liksom av 68-rörelsen när studenterna protesterar. Det kanske inte alltid är rätt, men liksom, vad ska lärosätena vara för plats för de som också studerar där?
Alltså självklart så ska olika typer av åsikter kunna brytas på ett universitet. Jag var tillhör de som tyckte att det var mycket anmärkningsvärt, för att uttrycka mig diplomatiskt, att man gjorde som man gjorde i Chalmers. Och man ändrade ju det sen efter några dagar. Det var bra det. Det viktiga är att det är inte ensidigt, utan att det finns en diskussion. Så tänker jag.
Vad säger du, Åsa?
Nej, men det ska vara högt i tak. Det måste vara en god debatt, självklart. Man kan ju kräva saklighet och så också av studenterna. De får inte sitta och ägna sig åt personangrepp på undervisningstid och så, utan de ska vara sakliga, de får argumentera för sin sak och det ska vara öppet. Det är ju helt centralt. Det handlar ju mycket om att fostra den kulturen också som hos de här unga människorna som sen går ut då i samhället. Om tolerans och pluralism. Helt centralt.
För jag tänkte på det vi pratade om nu alldeles innan, alltså det här med fostra kulturen och som också liksom studenter måste på något vis fostras in i. När det gäller en polarisering och den mer hetska debatten, det går så emot egentligen det som jag i alla fall är upplärd med i den lilla värld som jag, i statskunskapen som jag är uppväxt i då, rent professionellt. Och där lärde ut saker som generositetsprinciper, att även om inte jag håller med dig så gör jag i alla fall mitt bästa för att försöka förstå vad du menar utan att fultolka dig. Och den typen av, det är det vi menar när vi säger alltså att fostra en god akademisk kultur.
Det är en fin princip att ha i privatlivet också, tänker jag. Eller människa mot människa i alla sammanhang.
Det är inte alltid det lyckas vilja medge. Men akademiskt, så, alltså både för lärare och för studenter, så är det en viktig princip.
Ska man tillåta politisk affischering?
Politisk?
Affischering.
Affischering?
Ja, för det förbjöds också på Chalmers.
Ja, men det är klart man ska.
Ja.
Sätta upp, du menar på
inom campus till exempel, får man sätta upp politiska affischer på studentområdet?
Ja, för mig låter det som en jättekonstig fråga faktiskt.
Ja, jag tycker ju också naturligtvis att det ska tillåtas. Jag blev också otroligt häpen, väldigt oroad. Det som också oroade mig var att när Chalmers gjorde det här, nu ändrade de ju sig precis som du sa, men när det skedde så backades ju de upp av utbildningsministern Mats Persson.
Som är en liberal.
Ja, det där gjorde mig också både väldigt förvånad och rätt upprörd. Hur reagerade ni?
Nej, det var ju smått häpnadsväckande. Speciellt när han hade varit ute och pratat massa om och att vi måste ha en större öppenhet på universiteten och sådär.
Men jag noterade alltså när han försvarade det här beslutet som togs för ett år sedan, var det, va? Att man bara skulle, de här styrelseledamöterna, externa styrelse till våra statliga lärosäten, att de bara skulle få 17 månader istället för 36, som var liksom är det gängse, det är en särskild procedur för det här. Då förstod jag när han försvarade det som liberal då, att han inte kunde skillnaden mellan institutionell autonomi och akademisk frihet. För han menade att det inte alls var en attack på den akademiska friheten. Men då tänkte han på den individuella nivån. Mm. Det var tydligt att han inte förstod det här med den institutionella autonomin. Så att jag blir inte förvånad när du tillägger det här. Utan det här är en typ av utbildning som krävs och som nog kanske finns där nu efter något år eller så, på ett och ett halvt år på utbildningsdepartementet. Men det är ändå liksom lite förskräckande att det inte sitter bättre.
Behöver vi alltså utbilda vår utbildningsminister i hur utbildningsväsendet fungerar?
Ja, eller vad principerna är. Och det är inte den första utbildningsministern som vi behöver utbilda.
Nej, det där är ju ett exempel, ett annat exempel på ett hot mot den akademiska friheten. Mm. Att man kortar de här mandatperioderna så plötsligt.
Just
det. Absolut, för just den institutionella autonomin. Det är viktigt att man har en långsiktighet och att man inte plötsligt bara gör sådana här saker.
Ja, där demonstrerar man verkligen sin
politiska makt.
Ja, det var exakt det var. Ja. Och om man inte förstår det, då visar det verkligen att man tänker på lärosätena som vilka statliga myndigheter som helst. Här styr vi.
Ja. Utan att vara allt för konspiratorisk så tror jag att det fanns några som förstod precis vad som hände. Men det kan man diskutera vidare.
Det kan man diskutera vidare. Åsa, du skrev ju också en debatttext i DN förra året där du adresserade samme Mats Persson. Vad handlade det om?
Ja, det handlade ju om det här med så kallad cancelkultur då. Och det är ju ett begrepp vi har hört från, vi fått från USA förstås, det har man ju på namnet då. Där det har pratats mycket om det. Och det handlar om en cancelkultur, om man ska säga generellt. Det handlar om en idé om att det finns något slags, det vi har pratat om hittills är externa hot mot den akademiska friheten. Alltså politisk styrning och sådär, ekonomiska hot. Men cancelkultur handlar om att det finns någon slags interna hot mot den akademiska friheten. Där en kultur, det vill säga en regelbunden praxis av intolerans breder ut sig inom akademierna. Och de exempel som har kommit, de kommer ju från USA. Då, där vi kan återkomma till om det är ett stort problem i USA eller inte. Det finns ju de som diskuterar det. Men i alla fall. Vad som hände då var plötsligt att man sa att efter då att de här mandatperioderna för universiteten och högskolornas styrelser kortades plötsligt, då kom ett protestbrev från rektorerna på de här lärosätena och sa att där så nu är ni inne och inkräkta på vår akademiska frihet. Då just. Och då var svaret från Mats Persson att ni ska inte oroa er så för mycket för det, utan ni ska oroa er för era interna hot, det vill säga cancelkulturen. Och han hade ju redan tidigare varit ute och sagt att han skulle göra en undersökning av cancelkulturen på svenska universitet och högskolor. Då.
Just det.
Så då flyttar man ju fokus då från det som var hot, ett politiskt hot mot den akademiska friheten till att säga att det är ni som har problem. och ni borde styra upp cancelkulturen. Och då låter det som det existerar en cancelkultur på svenska universitet.
Gör det då?
Ja. Det finns ju en undersökning nu då som är på gång. Vi får ju resultaten, en del av de resultaten har kommit in då. Vad man kan konstatera är väl att det har hävdats länge att det är ett jätteproblem svenska universitet. Vi som jobbar på universiteten har inte sett det. Det som man brukar lägga fram som evidens för det här är ett antal exempel, en handfull exempel, samma exempel hela tiden. Som inte är bra alls förstås. Det är exempel på där en professor i Uppsala råkar väldigt illa ut för att hon använde som ett exempel på ett ord man kan söka i gamla register, N-ordet. Och studenten, och de ville få henne avskedad och det blev alldeles uppror runt det där. Vi har Vita havet förstås på Konstfack. Vi har några sådana exempel mellan 5 och 10 som jag kan, så vitt jag kan bedöma, som inte har hanterats bra. Men frågan är om det är de här enstaka fallen utgör en cancelkultur, en utbredd praxis. Att studenter har protesterat, det är som du säger, sen 60-talet har vi sett det. Mycket, det var ju otroligt mycket upprop mot allt möjligt hela tiden då. Och det viktiga i sådana här lägen, och det är väl bra att studenter protesterar, men även om vi naturligtvis ska då träna dem till att bli mer toleranta och så. Men det viktiga i det här läget är ju hur reagerar universitetsledningar och HR-avdelningar som har ju mycket stor makt över enskilda forskare då. Hur reagerar de? Och det är väl där jag har fallerat, tycker jag. Det ser ut som både i Uppsala och på Konstfack då, att HR har gått in väldigt hårt och aggressivt mot de här enskilda forskarna. Det är inte bra, det ska man naturligtvis ta hand om. Men det är inte detsamma som att det föreligger en utbredd cancerkultur. Nu får vi ju se vad den här utredningen säger när den presenteras i maj då.
Just det.
Det ska bli intressant.
Det ska bli jätteintressant. I maj alltså.
I maj, ja. Mitten av maj någon gång.
Jag tycker också att det är en väldigt svår undersökt fråga.
Om
jag säger. Jag tycker, när jag har sett frågorna som har ställts, alltså UKÄ, Universitetskanslersämbetet då, fick ju uppdrag av regeringen att undersöka det här, och då ställer de frågor till lärosätena. Och det är liksom väldigt oprecisa frågor där man inte gör skillnad på institutionell autonomi och akademisk frihet. Det är liksom oklart vad de menar med akademisk frihet och lite sådana här saker, som gör att svaren från lärosätena kommer nog att svaja lite. Och sen så ska det här ut till, med det är en enkät ute till oss forskare och lärare. Och det problemet med det här, alltså, för jag håller helt med Åsa om att det är förfärligt när det här händer. Jag tycker liksom Uppsala-fallet, som jag känner väl till, mycket det var illa hanterat och så vidare. Så det är liksom inte alls så att jag är intresserad av att sopa problemet under mattan, men det är just det här hur utbrett och hur stort hot det är. Det är liksom, det kan vi diskutera. Och det ska bli intressant att se vad den här undersökningen kommer fram till. Därför jag tänker att det finns liksom alltid en risk också att någon som... Alltså i vår miljö så får man ofta nej när man söker forskningspengar, eller nej om man söker en tjänst, eller man kanske inte får ge en kurs som man vill. Och då finns det ju en risk att man känner sig cancelad, fast det kanske inte nödvändigtvis är så. Jag menar att det finns ett undersökningsproblem här. Men det ska bli intressant att se hur de löser det.
Nej, men därför är ju precisionen här väldigt, väldigt helt avgörande. Och det låter ju lite oroande det du säger, att de här frågorna inte var så precisa då. För det är naturligtvis, talet om cancerkultur är ju ett politiskt vapen. Då. Det är precis som talet om att medierna, alla medier, är vänstervridna och sådär. Trots att liksom undersökningar för Institutet för mediestudier visar att så inte alls är fallet. Vad det gäller valet 2022 till exempel i public service, så var det tvärtom mer stöd åt högern och sådär. Så att man liksom, det finns en berättelse här om journalister och forskare som vänstervridna allihop, och med en politisk agenda, och som är intoleranta och inte tål andra röster och sådär. Så att om man går ut och pratar om en cancerkultur, särskilt om man är utbildningsminister, så får man ju vara väldigt försiktig, skulle jag vilja säga. Det är likadant med det här woke-begreppet som är relaterat då.
Just det. Ja, det känns ju också, eller det är ju direkt importerat också från
det är
amerikansk
också direkt,
kontext.
Ja, från det amerikanska kulturkriget.
Jag tänker att vi ska börja avsluta så smått, men jag har ett annat fall som jag också tycker är intressant. Tobias Hübinette. Där det ju också handlar om forskning som kanske uppfattas som kontroversiell. Han uppfattas också som en kontroversiell person. Och där har han då blivit, vad ska man säga då, trakasserad, förföljd av en student. Har ni satt er in i det fallet? Har ni några tankar kring det? Och vad tänker ni där?
Jag är inte 100% insatt, jag har följt det lite grann. Men jag skulle säga så här, här tycker jag verkligen vittnar om problemet med att vara en statlig myndighet. För det är självklart att ledningen skulle plocka bort den här studenten, som vars enda mål var att trakassera, inte bara läraren utan även sina... alltså gjorde ju sina studiekamrater också osäkra, några som slutade. Ja. Så det var ju liksom, det är inte en typ av miljö som vi vill ha i vår undervisning och så vidare. Men då är det en oerhört svår sak att göra, givet att vi är om liksom, måste följa de regler och så. Som, jag kan inte peka ut vilka specifika regler, men det var i alla fall så att universitetsledningen där inte uppfattade att de kunde stänga av den här enskilda studenten. Och så det tycker jag, det skulle vara det självklara, tycker jag. Mm. När det är så tydligt uppsåt. Ja. Han filmade ju också, eller låtsas filmade visserligen, men ändå.
Just det.
Ja. Mm. Nej, men jag säger som det, jag har inte följt det så noga, men det var ju Karlstad det här just.
Ja.
Men jag har förstått på flera som har liksom insyn i hur det fungerar från olika universitet att man har ganska få redskap för att hantera det här.
Mm.
Så där måste man nog, det är någonting vi verkligen behöver undersöka och ändra regleringar runt.
Mm.
Därför att det här kan ju bli ett tilltagande problem. Den här killen sitter nu tydligen på en kurs på ett annat universitet med samma syfte. Då.
Mm.
Så han kan väl gå runt och sitta...
Södertörn tror jag, va?
Ja, på Södertörn sitter
han.
Så att det här kan ju bli ett tilltagande problem och universiteten måste få redskap för att kunna hantera det.
Ja.
Mm. På ett sätt. Finns det någon liten lucka där?
Det verkar vara en lucka, för det var ingen som riktigt hade kommit på den idén förut att trakassera för trakasseriernas egen skull.
Mm.
Det
är verkligen, det säger sig självt att ska man delta i en universitets- eller högskolekurs så ska man ju göra det på de premisser som föreligger, inte vara där för att på något vis trakassera läraren och sina studiekamrater. Jag tycker det är en helt absurd ingång.
Mm. Ja, finns det någonting mer tycker ni som vi inte har pratat om nu under det här samtalet? Har vi missat något?
Jag skulle vilja göra ett tillägg. Ja. För att så som jag pratar framförallt så låter det som att vi har ett jätteproblem med akademisk frihet i Sverige. Men det är inte det som jag säger, utan det jag säger är att vi har liksom byggt universitet och högskolor och vår verksamhet på något slags informellt kontrakt mellan politiken och akademin och att det finns en rågång, att vi respekterar ett socialt kontrakt kan man säga, att politiken inte tar sig för stora friheter och förstår var gränsen går, och så har det varit en gång i tiden när man läser riksdagstryck från 50- och 60-talet och så vidare.
Mm.
Men så är det ju inte nu. Det är det som är problemet, att kontraktet tycker jag är brutet via en rad olika beslut som har tagits av regeringar av olika slag. Och därför måste vi tänka i termer av att hur ska vi stötta upp de här institutionerna på bästa möjliga sätt. Och mitt svar är att vi måste föra in det här i grundlagen, vad forskningens frihet, undervisningens frihet, den institutionella autonomin.
Mm.
Och det är liksom inga konstigheter, det har man gjort i Finland i grundlagen. Jag skulle även säga att gällande EU-rätt just nu är att man också måste liksom reglera ta hänsyn till den institutionella autonomin också.
Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Håller du med
oss? Absolut. Jag tror man liksom ska ta in den större bilden här nu, som är just en situation där demokratin försvagas globalt, även i Europa då.
Mm. Mm.
Och där man kan titta på hur sådana så kallade autokratiseringsprocesser inleds, så är de första sakerna man brukar skjuta in sig på, det är mediefriheten. Alltså olika aspekter av yttrandefriheten, mediefriheten däribland, och den akademiska friheten.
Mm.
För det är besvärligt med oberoende kunskapsinstitutioner och granskning.
Mm.
Så att jag tror i liksom ljuset av den globala trenden så tror jag det är extra viktigt att man just institutionaliserar mer, det vill säga i grundlagen då, de här friheterna.
Mm.
Och Sverige har ju ganska svagt grundlagsskydd i största allmänhet och för demokratin i synnerhet då.
Mm.
Så det tror jag, så måste man tänka mycket mer framöver.
Ja. Mm. Intressant, och det är ju precis så vi tänker också i Svenska PEN vad gäller de bitarna som vi har bra koll på. Det gäller att stärka upp för att det sker små förändringar som kanske var och en för sig inte nödvändigtvis behöver vara särskilt bekymmersam. Men om man lägger ihop alla så skulle det kunna gå att tippa åt fel håll, och med de tendenser som vi ser världen över och i Europa så är det inget bra. Så att vi behöver stärka demokratin och friheten och yttrandefriheten.
Mm. Ja.
Ja.
Exakt.
Ja. Vi landar i otrolig enighet här.
Ja.
Jag tror att vi avslutar där då.
Mm.
Ja. Tack så mycket.